har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Jag fick ett mejl förra veckan av en kvinna som sa: det hörs att ni är uppe i varv kring en film och sånt. Ni måste varva ner. Och det är så intressant hur man ska kalibrera sin energi in i avsnitt. För den vanligaste kritiken man får är ju: fan vad såsiga och oengagerade ni lät. Nu har vi alltså eventuellt låtit för hög energi.
Men jag tycker, får vi det så ofta?
Nej, men den vanligaste kritiken när man får kritik kring energier är ju inte att energin är för hög utan att den är för låg. Men då har vi kanske varit lite maniska de senaste veckorna. Ska vi spetsa in oss på ett såsigt, halvsåsigt medicinerat avsnitt idag? Och komma ner i varv, jag sitter i min bil i ett parkeringsgarage.
Du skulle ju då tillgång till min, liksom, min benzo som jag då har. Så bara, vi gjorde ju en gång i tiden, gjorde vi den här när vi var fulla av podden. Någonting med det var ju så här att när man hör om det, någon skriver om det, jag skulle inte lyssna på det själv, men det kanske blev ganska
kul. Jag tror att det är den absolut största vattendelaren vi någonsin har varit inblandade i, för jag minns dagen efter när man fortfarande nästan var full och det började regna in reaktioner, och verkligen 50% tyckte att det där var det vidrigaste jag någonsin har hört. Fan vad osköna ni verkar när ni dricker, medan som andra då skrev: vad kul med transparens, så här ska man göra det, ska man göra det. Så jag minns det som att det är någonting man absolut inte vill lyssna på igen, men det var åtminstone fullt.
Ja, men ibland kan jag känna att man kanske borde. Alltså vi är säkert lite upp i varv, för att det var också, för att det var jävligt mycket resande när vi då åkte runt och så höll på att liksom presentera den här filmen som heter Den sista resan, som, vad är det du säger, 10 miljoner svenskar har fortfarande inte sett den, för att liksom
väldigt glada om ni ser den i helgen. Men vi ska inte prata mycket mer om det nu, men vi älskar er som har sett den och vi älskar er andra om ni går och ser den gärna i helgen. Jag förstår inte.
Ja, och den rullar ju på 10 miljoner. Nej, 10, hur många, jag tänkte att 10 miljoner säger du. Det är lite så att jag lever kvar i den här liksom 8,5 miljoners Sverige. Det är så jävla svårt att liksom kalibrera. Det är ju samma sak, det är väl något land som nu har 2 miljarder.
Ja, men det var det inte så. När man växte upp så var det väl 4 miljarder invånare. Det är svårt att ta sig runt det också. Man kan liksom inte. 8 miljoner bor i Sverige, 4 miljarder bor i världen. Någon säger att det inte är så längre. Ja, men någonstans är det ändå så fortfarande i ens huvud. Och då kan man fråga sig om de två faktaexemplen är sanna för en någorlunda. Hur mycket annat då vägrar man då inse av världen som pågår runt omkring en? Mycket.
Jo, men det är väl också det saker man lärde sig i skolan som man då inte kan idag. Men det är så här, en ekvation rullar ju på som den alltid har gjort. Det har inte hänt något på den grejen. Men det är lustigt det här att man inte tar in. För nu står det att det är 6,3 miljarder i världen. Så vi bommar ju med, vänta. 6,3, nästan 7 miljarder människor. Det är ju någonting som är, jag tror ändå, Vi blir alltså 9 miljarder sen om 20-25 år. Men det är lustigt att vi har med vissa grejer är bara som de alltid kommer vara. Det är väl kanske, jag vet inte, det säger väl någonting om, men det är intressant det som du säger, vad vi, så här, var är man mest uppe på läktaren på som har förändrats? Det finns ju någonting som bara är liksom, vänta, det ni lärde er, det existerar inte längre. Det finns inte, det är inte. Nej. Jag såg också för övrigt på, man ändå så här. Jag tänkte på det igår när Putin blev ju omvald med citationstecken.
Alltså jag tänker på människorna som gick på Navalnys begravning, som står liksom out in the open utan några Pussy Riot-mössor på sig. De bara står där. Här är jag, filma mig hur mycket ni vill. Jag går på den här mannens begravning. Jag står för det. Gör vad ni vill med mig. Det är så, alltså det är inte klokt att folk gör det. Det är så lätt att inte gå på den där jävla begravningen. Samma sak med folk som står och demonstrerar utanför vallokaler för att visa det här valet, vilket vansinne det är. Han får 87% av rösterna. Vilken charad det här är. Det läggs resurser på. Vilket jävla piss det är. Men då människorna, det är som någon sa, vid varje katastrof, så här, man bryts ner av, du vet, tsunamikatastrofer och det är krig eller vad det nu är. Man kan brytas ner av sånt som pågår i världen. Så var det någon klok människa som sa någon gång, när sånt där händer, look to the people that help. Det är det man kan liksom då få någon slags inspiration av. Det är även då, look to the people who protest.
Ja, ja, ja.
För jag menar, det är en sak att protestera i Stockholm. Men människorna som protesterar i Ryssland, det är liksom inte klokt hur man vågar det.
Nej, men jag tänker så här, hur är det möjligt att vara en sån människa? Som jag säger, du vet, det får bära eller brista. Jag tänker också, eller då förmodligen brister det. Tänker, för det står ju alltid snutar där. Då så slänger de in en och man vet, i någon jävla cell. Och så vet man aldrig när man då släpps ut. Det är så här, hur är man funtad för själv? Det är bara att erkänna. Det är bara att erkänna rätt av. Jag tänker också, känner vi en enda människa som skulle gjort det där i Ryssland? Känner vi någon som skulle riska på riktigt?
Nej, men jag,
att
jag tror
in?
Vi känner många som tror att de är människor som skulle riska. Men,
jag
tycker att det är safeare på någon slags Angela Merkel liksom maner att ta ner förväntningar och kanske därmed liksom överprestera. Men så här, jag är ju realist. Jag vet ju att jag inte hade gjort det. Och det liksom låter för jävligt, men det är ju också sant. Men många människor går ju omkring och tänker, jo, men hade jag bott där, jag hade ändå stått upp för det rätta och ställt mig på Navalnys begravning med högburet huvud och gjort min grej. Det är jag inte säker.
Ja, men jag vet, vi var ju vid det där fängelset i Bolivia en gång i tiden i La Paz, som är känt då som ett av världens märkligaste fängelser, tror jag. För jag tror inte det som var intressant var att har du cash där så kan du liksom få en penthouse suite med liksom.
Ja, du tycker ju alltid om liksom högt flygande paralleller, och du jämför då det där fängelset med Four Seasons, vilket ju inte kan stämma.
Ja, men för vissa, helt på vilka det, för vissa är
ja,
det.
Men ändå är det finns liksom inget jag har varit på Four Seasons i West Palm Beach nära där liksom Mar-a-Lago typ Trumpbord. Där finns det liksom en steamer, en ångbastu som är stor som en handbollsplan typ. Det finns ju inte där inne. Det kan du inte.
Nej, men vadå, det är din bild av vad det som Four Seasons
är. När barnen checkar in på Four Seasons så liksom då överfalls de ju liksom av personal med kritor, och här kan ni rita, här kan ni pyssla. Det händer ju inte i det här fängelset eller
kuddar med deras inbroderade namn på. Men jag menar bara, det fanns ju någonting som heter, eller det finns ju något, ett hotell som heter Dorchester i London. Och det är ju liksom, det är väl inte, det är väl inte, ja, men det är väl inte liksom lyx i någon slags butik cool värld, utan det är
old school lyx, ja. Waldorf Astoria lyx.
Det är väldigt mycket så här, och shaker och emirer och kanske ryssar så där, som har liksom nyrika eller.
Jag tänkte faktiskt på det, jag tror jag berättade det för dig, men jag och familjen bodde på ett väldigt fint hotell i Alperna någonstans på vägen hem från Frankrike förra sommaren, och ett säkert sätt att veta att det är ett emirigt hotell, och är det ett emirigt hotell så är det ju också ett dyrt hotell, det är ju ett, att det finns en bar som bara serverar juicer och ingen alkohol. Då vet man, okej, här hänger emirer. Här hänger liksom svinrika muslimer. Och att de 9 första kanalerna, kanal 1-9 på tvn på hotellet, är då liksom olika Al Jazeera-varianter. Och inte CNN eller liksom Fox och sånt. Då, det är liksom, jag har aldrig sett dess like i liksom emir-prioriteringen.
Ja, och det kan man ju verkligen förstå, naturligtvis. Ja, här vill vi, nu vill vi liksom casha in sommaren en lite risig månad. Det är klart det finns emirer som åker skidor, men de är inte jättemånga ändå.
Nej, men tänk och checka in liksom på, nu sitter jag i parkeringsgaraget på Scandic Anglais där jag ofta parkerar, och då står jag här nere, sitter jag här nu och poddar. Dålig täckning, micken håller på att falla isär, det är vad det är. Jag får aldrig någon ordning på den här poddutrustningen. Men om man skulle checka in på ett Scandic i Sverige, kanal 1-9 är liksom på arabiska, det hade ju varit en chock ändå. Men där är vi ju verkligen.
Ja, framförallt hade ju folk, vissa människor hade blivit vansinniga. Ja, det kan du. Va? Kan vi inte vara så här, ja.
Glenn Hussein tar in på Scandic.
Men alltså, det, och sen är det ryssar, det är liksom ny, alltså, en emir kan, är väl aldrig nyrik. Det har funnits pengar där hur länge som helst. Men sen finns det då så här, ryska affärsmän. Och sen finns det väl lite andra människor som naturligtvis har pengar och vill bränna på det här liksom Four Seasons-sigga sättet. Mm. Men då var det någon som berättade för mig att man går in i Dorchesters, vad heter det då, eller man går till det Dorchesters, kanske den här conciergen då, eller säger man det i receptionen, då ska man då kunna beställa vad som helst och inom 12 timmar liksom har de levererat.
Okej, okay, alltså, vi pratade om Harrods för någon vecka sedan, att där kan man köpa en elefant, myten och så vidare. Här är någon slags room service motsvarighet.
Jag tror att liksom en elefant på rummet, ja, God knows, jag har svårt att tro det ändå, att man kan få upp det. Men...
Man får en fix idé, hög på kokain på Dorchester, så bara man pratar om uttrycket elefanten i rummet, så tänker man, jag vill bokstavligt ha en elefant i rummet, för det vore så kul här i mitt berusade tillstånd.
Och så, ja, kräver man konciärsmänniskan tror att man skämtar. Ha ha ha, skämtar med en elefant i rummet.
Elefanten i rummet, ja.
Men det är ju så här, det hade varit roligt. En gång i tiden blev ju Svennis då, det var ju någon människa, om det är någon brittisk journalist, va, som just klädde ut sig till
emir, lurade honom.
Ja, precis. Eller, det är bara mycket roligare att säga emir än oljeshejk, för emir har väl ett emirat. Ja. Men så var det någonting att han, och det är också så jävla, den här britten, det finns en dokumentär om det där. Och det är någonting med, det är väl någonting med britter överlag, att man aldrig slutar provoceras, inte minst av den där typ tabloida journalistiken. För vem skulle inte gå på det om han, nu när man vet, alltså alla vet ju hur jävla mycket cash de har. Att, alltså, de äger 20 klubbar, de ägde kanske inte lika många då nu, liksom, de ägde inte lika många då som nu, men ändå att, så här, att han går runt och ha, vi blåser honom.
Ja, men jag tänkte, det är klart att Svennis kan gå på det. Jag tänker överhuvudtaget, människor som hamnar i en position, ja, men det är alla människor i världen kan ju liksom inte hamna i en position där man tar möten med emirer på hotellrum liksom bakom lyckta dörrar. Men när man har liksom jobbat sig upp till den situation som Svennis sannolikt hade gjort när han var förbundskapten för England. Jag menar, vad fan, i teorin, vi har gjort en film som är populär i Sverige nu, vi är skitglada över det. Skulle plötsligt säga någon, en emir vill ha möte med er för att liksom diskutera den i Förenade Arabemiraten. Man skulle ta det mötet, för man tänker sig emirer, då kan det hällas pengar. Då kan det vara badkar med pengar.
Ja, men du vet, så här, filmstaden Dubai, personen som äger det, man vill, så här, det vore riktigt kul med,
ja, men du vet, en emir, man sitter med en emir och så säger så här, vet du vad, den här, min emir är så förtjust i den här filmen så att han vill betala er 10 miljoner för att komma ner och visa den, med en personlig introduktion.
En presentation.
Ja, det skulle man ju tyvärr gå på, för att man är så, du vet, man tänker så här, det finns väl inget som kan väcka önsketänkandet i människor så som emirpengar, för det, alltså, ja, det är bottenlöst. Det är bottenlöst.
Men det är också det är andra änden av folk som är beredda att riskera sina liv i Ryssland eller någon annanstans i världen för. Men jag skulle säga då bara att när Svennis gick på det där, för jag bara kände så här, fan vad uselt. Vem som helst kan gå på det, men det vore roligt att göra en emir dold kamera film som mer handlar om vad kan man beställa som emir. Alltså det, om man kommer hela tiden, man liksom dansar in på olika hotell i världen, man är emir, de ser att man har liksom rullade sedlar, det kan ju vara falska sedlar, men de ser, och att det står någon bakom med någon liten med någon liten låda som med cash, att man ser att det är cash på något sätt i den, och det är samma som att, vet, kärnvapenlådan.
Man är ackompanjerad av en man som har mörka solglasögon, någon slags snäcka i örat som inte behöver leda någonstans, men det ser ut som att det leder till någon slags sambandscentral. Så finns det någon attachéväska som är någon slags nuclear code-aktig grej som rymmer oändliga resurser. Så skulle man både kunna gå in på Dorchester i London, du vet, Four Seasons i West Palm Beach, eller Scandic Anglia i Stockholm och säga så här, jag vill ha en elefant på rummet om 10 timmar. Lös det. Liksom, min kassa är obegränsad. Ja, folk skulle försöka.
Ja, men så här, vad omsätter ert hotell? Då säger de, ja, det omsätter 2 miljarder. Okej, okay, jag dubblar den omsättningen om det står en elefant på rummet. Så det är inte, det är så här, jaha. Alltså det är en överraskning. Då ringer de ägaren som säger, Stordalen! Ja. Stordalen! Och då säger han, först säger Stordalen nej till elefanten. Så här, vad omsätter hela Strawberry-gruppen? Jävlar vilken rolig
idé. Jag var uppe i Sundsvall igår, som jag bodde i under många år, och jag åkte upp med Joni för att jag ska introducera filmen. Väldigt mysigt, min gamla aula
i Kvissleby,
i Opalen, jätte jättehärligt. Eldsjälar som driver den här biografen. Slutsålt, underbar stämning. Och även in i Sundsvall och på Drakstaden som det heter och deras filmstaden. Och det var väldigt kul också för jag tog en fika då innan med min gamle vän Hugo von Seipel och min gamle vän Andreas Signell. Och min dotter Juni var med och hon sa att hon efteråt ville gråta över hur vacker vänskapen mellan mig och Hugo fortfarande tycks vara. Det var någonting väldigt rörande.
Är det nästa film då?
Jag vet inte. Ja, men det var, hon är väldigt cynisk och liksom så här. Det är inte mycket som når henne tycker jag. Men hon var efteråt så här: din och Hugos vänskap, den är fortfarande vacker, sa hon. Hon är liksom 15 år. Det var bara fint. Men
vad tycker hon om vår vänskap då? Vad tycker hon om vår vänskap?
Hon är liksom kanske lite mätt på den vänskapen. Men
jag tycker att hon verkar, vi har ganska kul ihop.
Apropå Sundsvall bara, så var ju det också en legendarisk historia när den då, det finns ett hotell döpt efter Oscar Knaust som var någon slags träpatron som väl var emirerna i liksom Västernorrland på 1800-talet.
Inte världens bästa snubbe tror
jag. Kanske inte, men han var ju så fruktansvärt känd, denna Oscar Knaust, i Sverige. Så myten är ju då att den samtida kungen hette Oscar den andre. Men när en människa skickade ett brev till Sverige där det bara stod Oscar Sverige, så hamnade det hos Oscar Knaust och inte hos Oscar den andre. Nej, det hände en gång. Det hände en gång. Men det ska vara enligt myten då. Men dessutom så skulle då Oscar Knaust en gång få besök av Strindberg på det här hotellet då. Eller var den där våningen eller vad det nu var. Nu är det då ett hotell där i alla fall. Och då var
det...
Att...
Ja, jävlar vilket hus det är.
Ja.
Det är
ett otroligt, ja, det är ett jättefint hus. Men då skulle då Strindberg vara där. Det skulle vara någon slags salong. Och liksom, det skulle vara liksom ett samtal.
Ja, där jag slog i huvudet och började blöda så mycket vid förra filmens lansering.
Ja, just det. Så du...
Och du tvingade mig ut på presstor. Ja. Tor. Trots att jag hade liksom svår hjärnskakning.
Jag tror att vi twittrade in en läkare som sydde dig på scenen på Filmstaden i Örebro eller något liknande.
Hur är det möjligt att du... jag ligger där, det är faktiskt blod på väggarna. Jag överdriver inte, du har sett det.
Ja.
Och det enda du säger det och bara, nej, vi måste dra nu. Det är ju ändå otroligt. Jag hade liksom svår hjärnskakning.
Allt gick bra. Men jag har då läst mig till att Oscar Knaust, Strindberg är på väg. Och så säger han, här inne ska vi samla nu 200 människor. Och då så säger någon person som jobbar för Oscar Knaust, men det blir lite trångt tror jag. Vad är problemet? Slå ut väggarna för Strindbergs skull. Så Oscar Knaust slog då ut två väggar för Strindbergs skull. Och så löste det sig. Det är också emirigt på något sätt, apropå.
Ja, men det är så här, det är liksom Sundsvall-emiren var han väl? Han,
ja,
var väl en emir? Så att säga.
Verkligen, men träpatronerna var emirer.
Men den serien, alltså, det är någonting med det där. Om man skulle säga sånt här, jag dubblar omsättningen. För det är en serie som också, ja, vill... Samtidigt, ja, blåsningar hit och dit. Det kan ju kännas lite pissigt då. Men det här skulle ju vara också roligt, kan jag tänka, liksom, känna. Jag vet inte hur Emir...
Nej, men så här, man vill inte blåsa liksom en lobbyanställd på Scandica. Man vill ju blåsa Stordalen. Det är ju det går ut.
Så kan ni ringa Stordalen. Och så det samtalet, ja, det står en Emir här på Hotel Anglais som säger att han dubblar omsättningen för hela er grupp om vi kan fixa en elefant.
Alltså, Stordalen äger inte Scandica Anglais. Han äger ju inte Scandica.
Nej, men han äger en massa andra. Och det är en stor, ja, grupp så att säga. Och sen går han inte med på det heller, så säger han, ja, och vad är nu då den här Friends Arena, vad är den värd, ni in och sponsrar den? Ah, vi slänger in den också, ni får Friends Arena också. Bara det står en liksom bebiselefant här på rummet om 10 timmar. Ja. Den, det skulle hända grejer inom gruppen som snabbt bara såhär, hur gör vi nu? Mm. Och sen det är klart, när jag tänker på det, det kanske inte skulle bli jättepopulärt, de kanske inte skulle dra upp den här dokumentären på Filmstaden Dubai, eller skulle de tycka att det är kul? För det skulle kanske vara så här, jag ser här, jag vet inte, det är svårt att bedöma reaktionen i den världen. Man kanske skulle bli superhyllad. Ändå första gången så här, blåsningen i den världen har kanske inte existerat. Al Jazeera drar upp den liksom primetime 20.00 söndagar som en serie. Titta vad mäktiga vi är.
Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en, alltså, ogenomtränglig djungel. Är det lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3 000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och prata pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet. Men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats
mot
i
Oilers.
Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt måste jag säga att vara i Crypto Arena. Alltså vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
Ska man återvända till då Dorchester, då hade de väl så här, det är väl mycket, det här är ju inte kopplat till emirerna, men det var ju mycket så sexuella grejer som man då kunde beställa ut. Så jag behöver liksom 3 kortväxta personer plus liksom världens längsta man här inom 10 timmar. Det är klart, har man den makten, det måste ju vara underbar känsla att bara ha med sig någon som bara, då löser vi allt.
Jag tror ju också, apropå det, just människor som har vant sig vid att det är liksom i ett moraliskt kompasslöst samhälle där man kan beställa vad som helst upp på rummet. De blir väl väldigt snabbt uttråkade också. Det var väl en historia om Don Simpson, den gamle filmproducenten som knarkade ihjäl sig i början på 90-talet. Han producerade Top Gun och liksom The Rock.
Som bok, den här. Big Concept. Vad fan heter boken? Det var någon sån här High Concept.
High Concept, ja precis. Ja. Men han var ju då en stor kund hos den här bordellmamman Heidi Fleiss, tror jag. Och hon skrev väl någon tell-all-bok om hur då Don Simpson väldigt snabbt...
Är det något man vet så är det att den här bordell, det mammor, till slut skriver de en bok. Det kommer. Ja. Det är något som man vet.
Ja, så. Om Don Simpson någon gång frågade Heidi Fleiss, du kommer väl inte att skriva en bok om det här vad det lider? Om hon då säger nej, då skulle man väl säga till Don Simpson, det kan hända att hon ångrar sig. För vad ska hon göra när hon har blivit av med det här jobbet? Det är klart hon kommer skriva en bok om det.
Ja, men också så här, man vet många som bara hör det här, men det här kommer aldrig komma ut. Nej, nej, nej. Men det man vet så här, jo, det kommer skrivas en bok. För att det finns folk som erbjuder pengar.
Ja, om jag minns saker rätt så blev Don Simpson väldigt, väldigt snabbt väldigt, väldigt trött på traditionella prostituerade tjänster då. Apropå då att beställa upp vad som helst på rummet. Och då finns det en historia om att han ville ha liksom något riktigt freakish för att han skulle gå igång och liksom tas ur den här apatin han hade hamnat i då, som inga droger och prostituerade kunde rå bot på.
Stackare!
Ja, det är verkligen synd om honom. Men då skickade då en kvinna som hade som partytrick att hon kunde liksom knyta sina blygdläppar i en knut. För det är liksom som någon slags, ja men hon hade väl tänjt ut på något sätt då.
Papiljottifiering av blygdläpparna.
Könsdelarna, ja precis, ja. Men då hade de som bara tittat på det och gäspat och ringt Heidi Fleiss och skrikit I said bring me a fucking freak. För det där nöjde inte han sig med. Men jag tänker att människor som har jobbat som concierge på de här hotellen måste ju hört allting sånt där.
Ja, men jag vet ju att bara på, det finns ju flera hotell i Los Angeles där man kan tydligen säga liksom, do you have something off the menu? Och så när man då beställer det, så när man får notan i den här lilla foldern så kan det då ligga x antal gram där i helt enkelt. Och så bara,
ja,
skriver,
men det är väl ingenting.
Jo, men jag skulle bara säga det som är som de då intelligent systemet då är att du bara lägger på summan i dricksen. Alltså, och då blir det väl, det är så jävla smidigt, men då måste de andra sidan ha något system där dricksen då tillfall, för annars då ger du ju pengar även till kockarna så att säga för det där. Jag vet inte, men så ska det i alla fall vara. Men jag ska bara säga, de här människorna, jag sitter nu och famlar i huvudet. Känner du och jag, alltså nu har vi pratat om världen så att säga, folk som framförallt skänker pengar för att ha roligt själv, eller bränner pengar för att ha roligt själv. Finns det någon man känner som skulle stå där i Ryssland och vara beredd att fjutta eld på sådana här liksom valurnor och allt vad det kan vara? De hällde väl bläck i några valurnor, då vet man ju att det är kört.
Oh.
Och det, så, finns det någon, alltså vi känner, Jag tänkte, skulle Edvard Blom göra det? Nej, det skulle han ju inte göra. Det finns
nog. Och det är ingen shade på honom, för det är liksom, nej.
Nej, jag hade större chans att han gör det än att någon av oss gör det, skulle jag
vilja. Ja.
Han är bekväm. Han är bekväm, nej. Ändå, tror jag.
Men du vet så här, alltid när jag tänker så här, vem kan göra saker vi inte kan göra, då vill jag alltid svara Gårdinger. Men här kan jag ju inte svara Gårdinger. Det går ju inte. Då ljuger jag.
Eller? Han tar en för laget.
Han har det för bra.
Men apropå anledningen till att jag åkte till Bolivia, då var vi där, åkte mentalt till Bolivia. Och där är det sådär, man kan då kasta in grejer över murarna och sånt där, alltså droger. Och de kunde väl även så kasta liksom droger från det andra hållet, eftersom det dealades så mycket där inne. Och visst, det kanske inte är Four Seasons, men där kan man ju också då, när det kommer till sexuella tjänster och så, så kunde du väl beställa vad som helst. Så alltså det satt ju någon svensk i det där fängelset. Bolivia-svensken kallas han i någon radiodokumentär, någon P3-dokumentär tror jag. Men han beskrev ju också det här. Alltså läste jag något ställe i Honduras där de mer eller mindre har liksom ett mål inne i. Alltså de har tagit över allt där inne.
Så mål kunde, så här, Westfield, Mall of Scandinavia, tar, liksom köper in sig i fängelset. Ja, det hade varit
en emir åker till Mall of Scandinavia och säger, hallå, min idé nu. Jag gör om det här till ett fängelse. Allt ska vara kvar som det är. Det enda är att vi liksom låser in folk på kvällarna. Ja, och vi tripplar omsättningen. Ja, men visst, då kör vi.
Ja, men det är så luddigt också. Vi tripplar omsättningen. Ja, okej, då kör vi.
Men det är omsättningen, för jag menar så, för att göra det lagligt på något sätt. För jag antar att om du bara tar cashen där, lilla lådan, de som står, då kan du ju... Då är det ett brott. Det är väl inget brott att trippla omsättningen? Är det det? Det är väl liksom inget brott? Det är väl väldigt obrottigt att trippla omsättningen?
Nej, det är bara affärsen.
Men så att säga, i Ryssland så känns det som att de här fängelserna liksom inte finns. För där tar aldrig fångarna kommandot i fängelserna. Nej. Och det är också det. I Sverige så är det är ju inget brott då att demonstrera. Men så kan du, visst, då drar du någon jävla molotovcocktail mot någonting, så får du liksom ett år. Nu tror jag liksom ryktet det här då om att Sverige, att de här polackerna som kom till Sverige för att man tjänade mer pengar och sitta i fängelse i Sverige än vissa brott och så vidare. Det är ju inte längre så. Men när det handlar om Ryssland, det gör det liksom extra starkt, kan jag tycka.
Nej, men grejen är ju så här, det är klart att du hamnar i ett register även i Sverige om du sitter inne, så är det ju. Men det är liksom inte, du är liksom inte svartlista för alltid.
Det är lite fjäder i hatten om det handlar om civil olydnad.
Så är det väl, och aktivism och så. Men om du hamnar på de ryska myndigheternas radar, så att säga, då är du, du kan inte avradra dig själv. Du kommer alltid att vara på deras radar. De släpper dig ju aldrig efter det. Även om du är 22 år, står på Navalnys begravning eller häller bläcken och jävla Valuna, 60 år senare är du ju fortfarande på radarn. Du kommer ju aldrig att kunna liksom...
Ja, kanske också i fängelset.
Men det är helt sjukt.
Men det är klart, nu när jag tänker på det ändå så här, det hade ändå inte varit trist att se Gårdinger i en sån här bur i rättegång i Ryssland. Är de glas alltid? Jag vet inte, de är väl också bara vanliga liksom.
Men framförallt är det vissa kannibaler och såna liksom seriemördare som hamnar i burar för att det ser liksom lite picturesk ut.
Nej, jag tror alla liksom picturesk ett litet vikort från Ryssland med Gårdinger i en bur.
Ja, men när man ser en manisk liksom flinande seriemördare som har mördat 60 barn i en glasbur, det är liksom, det är ju starkt på något
sätt.
Skit
i massmördare. Se en liksom flinande Gårdinger som har helt bläck i en valurna i Ryssland.
Ja.
Är det någon som skulle greja det där och stå ut, så tror jag det är Gårdinger.
Du tillskriver honom liksom superhuman kvaliteter. Han har inte.
Det kan vi väl göra.
Det är liksom, han är den sista fantasin på något sätt. Allt annat har blivit real i livet. Man blir äldre och skröpligare. Den sista fantasiutposten är Pontus Gårdinger, och jag är inte säker att det är rättvist mot
honom. Men det är bland det värsta man vet är ju människorna som tror att om jag vore i Ryssland, ingen skulle ju säga,
de är inte så många.
Men så, ingen skulle ju säga då, och sen är jag beredd att skaka galler i 60 år. Men det folk säger är så här, hade jag levt under det där förtrycket, då hade det till slut inte betytt någonting i mitt liv, och då hade jag gjort det. Kanske. Men det hade det. Så att, alltså, men apropå civil olydnad, så måste jag säga att jag hickade till igår. Jag fick väldigt många DMs om det här också. Och jag, kanske 3 sekunder så tänkte jag, vänta, är det här på riktigt? Och det var då att det dök väl upp i liksom flödet. Det var ju ganska uppmärksammat det här, att Lukas Åberg, eller heter han Ludvig?
Ludvig Åberg. Du måste lära dig detta nu. Ludvig Åberg. Vi pratade förra veckan om golfaren Ludvig Åberg som jag då på ett oklädsamt sätt har liksom svärmat.
Har han hört av sig efter att du pratade om det?
Nej, men han har ju tävlat, spelat Players Open. Han har varit super...
Detta har nått honom.
Det är inte säkert. Han har varit jättefokuserad på Players Open. Det här gick skitbra för honom. Jag tror han kom 8 eller vad det var.
Jo, men han hade också kunnat så här, om han hade nått honom så här, så hade han varit sugen på att träffa dig. Så hade han kunnat skrivit liksom, ha ha ha, det är klart att du liksom är liksom välkommen när du vill. Jag reserverar
kul
plats.
Kul snack i podden. Vi ses då. Ja, det hade varit mysigt. Drömmen. Ja, så här är det ju. Det är klart att när jag har sett att det har liksom dykt upp ett DM i inkorgen så har jag ju hoppats, när det har stått en etta uppe till höger där så har jag tänkt, är det Ludvig Åberg nu? Men det har inte, men han har varit jättefokuserad på tävlingen, herregud, jag har inte väntat med någon.
Ja, men jag skulle säga då, bara så ser jag då, så ser jag det här, massa skickar då, vilket också är härligt, denna ständiga detta ständiga samtal vi har med er som lyssnar på podden. Jag blir lite rörd varje gång när jag tänker, det är inte som att liksom vara beredd att åka in i fängelse i Ryssland.
Att vara på radarn i 60 år hos ryska myndigheter, nej.
Nej, nej, men att orka slå sig ner, eller man behöver kanske inte slå sig ner, men att skriva ett mejl eller ett mess till oss. Det är någonting med det som jag tänkte, vad fan, skulle jag orka göra det? Och hur många gånger har jag skickat liksom, för det är en sak att bara skriva då, eller det är inte en sak, det är också härligt om någon skriver tack eller något. Alltså det var en tjej, alltså vi behöver också tacka för all respons jag fått för filmen, för det är också helt otroligt hur mycket folk liksom lägger tid, ja men lägger ner tid. Men då var det någon kvinna igår tror jag som hade varit sett i Landskrona. Mm. Och bara skrev långt och sa, när jag går hem här nu från bion så kände jag att jag måste skriva. Och då var det lite, alltså hon hade väl liksom blivit då påverkad av den här filmen och ville bara rapportera att hela salongerna, du vet, stått och applåderat. Då kände jag så här, att ni orkar göra, ja, det. Du vet, det är söndag, det regnar säkert i Landskrona. Man vill ju bara hem och lägga sig och göra ordning, liksom så här, förbereda sig för ytterligare en måndag.
Ja, men hur många gånger har du inte sett Gårdinger sätta en påa och så har du tänkt, fan vad han sätter på bra, men du har då inte tagit dig tiden att mejla honom?
Ja, jag skulle inte ens messa honom om han satt i en bur i Ryssland. Jag skulle snacka om så här, hur får man, ja, du måste skriva ett specialbrev och du vet så här, hur skulle man orka det? Ja, nej, det skulle man inte heller göra. Nej. Men det som då sker är att Lukas Åberg då, nej, men
nu, det är inte ens kul längre.
Ja. Det är lite för att han ska bli irriterad på oss. Så jag säger hela tiden Lukas, för att han ska tänka, de kan inte ens mitt namn. Du åker med,
ja,
okay, i det,
ja,
så att
du
säga.
Drar med
i
mig
där,
fan,
ja. Ja, men
Åberg, kalla honom Åberg nu bara.
Han då, det är han då är på någon, han spelar någon turnering i helgen, jag vet inte var.
Ja, den femte största turneringen i världen, Players Open.
Var skedde, utspelade sig det här då?
I USA.
I USA. Men då är det någon stalker, jag läste inte så mycket om det, men det är säkerhetspersonalen på banan där ser väl att det här känns inte helt kosher, det är någonting konstigt här nu. Och så grips då den här människan. Och för 3 sekunder så tänkte jag, är det Fredrik som gör det här nu? Att han har tappat, det har varit intensiv marknadsföring av filmen. Både du och jag har sagt att man ibland känner sig helt galen av att åka runt. Mm. Och man vet knappt var man är och man bara liksom säger samma sak ofta på många ställen. Och sen förstod jag direkt, det är inte du. Men det där är en nej, annan typ av då civil olydnad som är obehaglig.
Det är, nej, men det som var speciellt med det där, det är väldigt, väldigt, väldigt sällan polisen griper in under golfturneringar. Det är ju visst, folk kan dricka på de där turneringarna och det är varmt, folk får värmeslag och sådär. Men det är väldigt...
Såg du? Det var fan bland mest uppfriskande jag sett. Jag, det är inte så att jag någonstans då romantiserar eller att uppmanar till detta, men att det när det är liksom Holmenkollen helgen utanför Oslo och det ska då åkas, det är väl jättemånga lopp under en helg kanske, ja, det jag vet inte om det
kulminerar i någon jävla 5 mil förstås.
Ja, jo, men jävla, det tycker inte, nu låter det negativt. Det är väl underbart Holmenkollens 5 mil. Men problemet är väl att det är alltid norrmännen nästan som vinner och aldrig är
sätt... Apropå också liksom så här, det är ju en 5 mil där på samma sätt som att det är 4 miljarder invånare i världen och 8 miljoner invånare i Sverige. Alla de här liksom sprintgrejerna som har tillkommit sen vi växte upp och det typ bara var en 5 mil, det är ju de här sprintloppen är ju motsvarigheten, Tour de Ski-skiten som man inte har koll på längre, är ju motsvarigheten till att det inte är 4 miljarder invånare.
Jag tror ändå varför man inte riktigt. Visst, kalla mig traditionalist, men det är någonting med sprinten som känns amerikaniserat, förstår du?
Lite, det är liksom när skidåkning har blivit Halloween på något jävla sätt.
Ja, men så här, vi vill, så här, folks attention span är inte så lång. Bättre då att göra ett kort race. Detta säger man, alltså det är otroligt fortfarande då vad Lin Swan sysslar med, för hon är väl den stora stjärnan.
Ja, men älskar henne, men ändå, det är någonting med det som inte är rätt. Men 5 mil är rätt. Men sprint är inte riktigt rätt.
Ja, men det känns USA. Jag tycker verkligen, det, vet vad det känns? All Star Weekend som de har här i USA. Det är liksom, och jag vet inte, kanske är man bara en gammal jävla liksom, traditionalist då. Som
så
inte,
är det.
Men jag tror inte din farsa som tittar slaviskt, din mamma också väl, på all typ skidåkning som
jag tror sänds. Att pappa har nötts ner, för han är så tacksam för att det är mycket som sänds. Så han är nog bara glad att det är korta lopp också.
Ja, Sverige vinner väl. Det känns som att Sverige är ganska bra i de nya grenarna. Mm. Det känns som det är så där. Men då 5 milen är då verkligen, det känns som en norsk
kronjuvelen på Holmenkollen.
Men det jag bara läste om det här då,
otroligt reportage.
Ja, men då, i Sverige har vi väl då Svenska rallyt i Värmland, som är känt för att folk då super sig kanon, och så står
super
då,
i skogarna.
Står vi liksom väggrenen och är på väg att liksom dödas hela
tiden. Vägrenen, om jag får be, men absolut.
Just det, så är det. Ja, men då sa jag liksom att någon kille greps när han stod i snön och drog kola bakom något träd. Att man ändå känner, jävlar, det här har jag aldrig liksom, om man säger liksom kokain, om man jämför Scarface där du ska ligga i en bubbelpool och prata i liksom stationär telefon och bara ha liksom brudar runt i sviter. Att stå under en tall och dra kola, det var en ny nivå, och jag kände direkt, fan, det där skulle jag vilja. Jag skulle vilja åka på det där för att se griseriet. Alltså, alla de här som tävlar är ju bara så här superatleter. Men det som sker runt omkring är... Det är något, jag vet inte, jag blev så glad av att det är ett grisigt event.
Ja, men det var ett reportage. Nu, tyvärr, jag tror att det var Expressen. Det kan vara Aftonbladet, det är slarvigt av mig. Men det var verkligen otroliga bilder, otroligt reportage. Just för att en meter från ett spår där människor tar sig fram, som liksom, de väger varenda kalori de stoppar i sig. De är liksom, visst, Nortug slutar med skidåkningen, så drog väl han kokain också. Så det är liksom, det är inte så liksom vatten.
Jo, men det är ju sen.
Jag vet detta. Jag förstår vad du menar. Men det är någonting, den omedelbara närheten till människor som väger sin kost på guldvåg, och det är liksom en meter därifrån så står folk och bara häller i sig kokain. Det var någonting med det som var uppfriskande.
Men det är också liksom associerat med något lyxigt, att du vet, så man tänker, ja, men i US Open där finns det väl någon så här cocktailbarer som folk står i och drar cola, liksom allt är öppet och det är inga problem. Men just att stå under en tall, liksom vindpina, risken att kolan liksom blåser iväg när du plockar upp den där. Det är också svårt att hitta cola i snön. När det väl har blåst iväg så är det ju kört.
Det får jag ju också tänka så här, fan, finns det liksom kokain på Värmlandsrally? Det är inte alls omöjligt. Folk ska vara uppe hela nätterna typ.
Men jag tror ändå det är svårt. Det är mycket värmlänningar. Oslo är lyxigt.
Jo, visst, det finns mycket pengar givetvis, oljepengar, det finns emirpengar så att säga i Oslo.
Det är lite, så jag bara säga, det är lite Exit, den här norska serien då, som har varit så stor. Det känns som att det liksom Exit-killarna är på Holmenkollen. Ja, det, jag vill bara säga, jag tänkte, fan, det där är något nytt.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, niko.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Men jag ska säga, när jag då såg då det här med den här golfturneringen, uh-huh, så liksom drömde jag. Jag fattar ju snabbt, ja, det är inte du som är stalker, såklart, va? Men väldigt många, precis som jag, man vill ju att ens polare ska ha tappat det, ja, och åka dit för civil olydnad på det här sättet. Visst, det är trist för honom kanske, man, det är väl alltså associerat med viss ångest och rädsla kanske. Man har ingen aning om vad den här,
ja, liksom... ja, det är skitjobbigt för Robert, givetvis. Ja, men det är sant det du säger, att även om folk uppskattar vår podcast och lyssnar på den, och det skulle vara sant att jag är en stalker,
du skulle bli så hyllad. Du skulle bli så hyllad.
Gillar Åberg, utan att i hemlighet så har jag tagit mig till den här turneringen och stalkat honom, och nu har jag åkt dit för det, och nu sitter jag fängslad någonstans.
Suttit och laddat upp på någon divebar. Vilken stad är det? Var är det någonstans?
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad fan det är. Det är någonstans.
Ja, men det kan vara så, ja, men det är väl någonstans hyfsat varmt, och det kan vara Florida eller Georgia eller söder. Men att just tänka sig hur du sitter där på någon bar innan värmer.
Nej, men jag skulle komma till så här, om jag skulle då varit den här stalken, åkt in ett år kanske för att jag varit så jävla obehaglig.
Så länge åker du inte in, tror jag.
Ja, men 6 månader då. Jag tror att, ja, men önskan om att människor man tror att man har koll på är någon annan än där man tror att de är, att de har spårat ur, den är så stark hos människor så att många som gillar vår podd skulle gärna ta ett break från vår podd i 6 månader. Om det är så att det där hade varit jag, om de fick välja, föredrar du att Fredrik är stalkern eller inte stalkern? Om han är stalkern, ja, då blir det ingen podd på 6 månader, för han sitter ju inne nu. Skitsamma, hellre att han är stalkern.
Nej, ett amerikanskt system tror jag fan du hade kunnat, via någon slags telefon hade vi nog kunnat spela in podden, och då hade det naturligtvis blivit ännu bättre.
Ja, men min poäng är bara så här, man vill, även om det kostar en lite så att säga, i det här fallet och i teorin, att podden ställs in i 6 månader, så är det värt det om någon man känner till eller känner har en sida man inte kände till och därför blir intressantare och mer mångfacetterad och mycket, mycket mörkare.
Men det är roligt om man kan tänka sig att så här, det som hade skett då naturligtvis är ju att Discovery alltså vi jobbar för Kanal 5, ägs av Discovery, de hade ju stängt ner, tror jag ändå, Alla mot alla som rullar nu, och vi har så kul, och det är för övrigt, det är så härligt. Ja, jo, men så här, det hade ju stängts ner. Liksom, ikväll hade vi slutat sändas, tror jag.
Är det säkert though? Det kan man verkligen fundera på.
Ja, men så tror jag att Den sista resan nästan plockas ner från bio, men våra lyssnare skulle varit lyckliga. Jag tror faktiskt att, du vet, det är skillnad ändå. Folk så här,
äntligen är Filip och Fredrik relevanta igen. Han åker dit för stalking på en golfturnering.
Ja, men det är så sällan, och du skulle heller inte blivit anonymiserad, för som tidningarna, ja, det gör de väl inte längre, men de försöker ju ändå så gott det går. Jag tänkte, alltså, det är väl väldigt många människor som anonymiseras in i det längsta. Det är inte så vanligt att man går ut med namn. Men där hade ju liksom alla chefredaktörer i Sverige också sagt, nej, han är så gapig, den här killen är så gapig och jobbig, så han ska ut. Inget jävla, glöm det pixlade ansiktet. Det här ska liksom vara närbilder och så här. Och det där är, jag tror, det närmsta vi har varit. Jag kan inte komma på några fall, alltså, där man, och det här är inte en civil olydnad, men Kristoffer Lundqvist.
Ja, men jag ska säga så här. Kristoffer Lundqvist, absolut, förra Brainpool-basisten, när han då började protestera mot coronarestriktioner och vaccin och vad det nu var. Det var ju,
ja, det är inte olagligt.
Nej.
Men det är ju det närmaste vi har kommit i närtid.
Jag vet inte om jag ska namna den här personen nu eller inte. Nästan alla vet ju vem det här är, men det var för kanske 4 år sedan, var det ju en svensk före detta då Sportspegeln-programledare. Vi skiter i att namna honom, för det känns bara oskönt att göra det, för han är väl hemma i Sverige igen. Han åkte ju dit för att då har liksom på något sätt eventuellt tafsat tafsat på ett barn. Han försvarade sig med att han skulle hjälpa den här killen att stretcha i någon park. Jag vet inte vad det var. Men när man ser liksom bilder från en amerikansk rättssal på den här mannen som man har sett i Sportspegeln i hela sin uppväxt. Nu står han i någon jävla liksom orange jumpsuit och står och liksom försvarar sig i en rättegång med någon sån här slipad 35-årig amerikansk advokat som har liksom 7 fall per dag. Det var ju också svindlande att se. Du minns det här? Vilken grej det ändå var.
Ja, ja, men det var ju inte skillnaden här då. För det var ju ett förfärligt brott. Så då är man, det gör ju att man har lite svårare att känna den här totala upprymdheten, va? Eller det är omöjligt så att säga. Men civil olydnad, det kan man ju, man kan ju aldrig, det är klart att det var väldigt jobbigt för honom, men låt oss då, ja, men låt oss nu bara tänka så här, ja, att det inte var något allvarligt brott den här personen skulle utföra. Och det är det som krävs för att man, det är ju aldrig, i Sverige är det ju så, om någon åker dit för ratt, alla som åker dit för rattfylla utom Tommy Körberg och Roger Pontare, då är karriären över. Det är ju intressant. Roger Pontare åkte väl dit och han direkt väldigt rak går ut, säger att han liksom var packad, och han är ju liksom, nu gör han gör väl fortfarande liksom 9 företagsgig i månaden när han sjunger den här, när vindarna viskar ditt namn. Ja, men han är, det är lite jubel nästan för att han har åkt dit för att fylla, tror jag. Men i övrigt så är det ju kört. Men det är ju den här typen av, nu titta, han verkar, alltså det är någon sak att om du hade ju jämfört, du är ju lite Pussy Riot fast utan politisk på något sätt, något politiskt fundament.
Det är någonting, när jag rullar hem från Sundsvall så kommer jag in i Stockholm, då har jag kört bil liksom i 4,5 timme, det är liksom mörkt ute, Joni sitter och halvslumrar, vi hade också en hund med som har fått skitjobb under hela bilturen, så rullar vi in i Stockholm och så ser vi liksom plötsligt 8 polisbilder. Okej, nu är det något jävla till, någonting har hänt här uppenbarligen, precis i Norrtull där, nära O'Leary's där, du vet, precis vid Norrtull. Och jag vet, och de här bilarna står, polis står och gestikulerar skitmycket och liksom, jag förstår liksom inte vad jag ska göra. Ska jag liksom, ska jag åka fram mot dem eller ska jag backa? Jag kan inte backa, för den här vägen går inte att backa på. Och då är det en refug och så kan jag liksom åka över mot en annan väg. Så jag bara, okej, jag åker väl över här då. Och när jag åker över den här refugen, då kommer liksom 4 poliser springande mot mig för att jag har kört över refugen. För det är jag egentligen då, det ser ut som att jag har försökt ducka från en, det,
såklart,
ja, men du vet,
biljakt.
Ja, men de trodde, eller de stod ju bara där för att jag skulle blåsa. De gjorde en rutinkoll på du vet, söndagkväll. Nu ska vi se, folk får blåsa, se vilka som kör rattfulla. Men på dem såg det ju ut som att jag ser dem få panik, studsar över en jävla refug med min jävla bil. Och de kommer springa, inte med dragna vapen, men nästan. Men det är fortfarande så, vad fan gör du? Du kör över refugen.
Men Fredrik Wikingsson i vild biljakt i natt, det hade också folk, tycker jag, piggat.
Jag vet, men när man då blåser, det är fortfarande så. Jag vet att jag inte har druckit på dygn, men man har liksom ändå 200 i puls när man gör det där. Det är liksom inte klokt.
Det låter ju ändå som att de kör de där kontrollerna på en söndag, tycker jag vittnar om att de, inte ens poliserna vill stoppa folk som har promille i kroppen, för det är så mycket pappersarbete. Så de tänker, det handlar väl bara om hur många liksom, hur många sådana här kontroller gör vi per månad. För det känns ju som söndag kväll måste ju vara en av dem. Det måste vara det sämsta utfallet, ja, nästan, ja, på hela veckan.
Jag reagerar faktiskt också själv, vem fan är full bakom ratten 10:30 en söndag kväll? Det kändes liksom, ja, det är fan, det är sant, det är liksom,
ja, det måste fan vara pappersarbetet, det är för jobbet. Ja. Jag vet, i USA, som jag sa, när man åker dit för grejer då, alltså fortkörning eller om man liksom, du vet, sitter och pratar liksom mässar i bilen eller vad det är, då är ju liksom ett tips till alla som, ja, i och för sig alla svenskar som åker dit har ju bara svenska körkort, men jag har ju 2 körkort, och langar man fram det svenska körkortet, då möts man ju med jätte det suck från poliserna. Och sen är det, nej, det här orkar vi inte med. Jag orkar inte, det är just pappersarbete för snutar att liksom fylla
i grejer. Visst, det kan ju vara en sanning. Polisen har det så här, ni måste göra 10 000 kontroller per år eller månad, vad fan det nu är i Stockholmsområdet. Okej, men vi orkar ju inte med skit. Vi gör det söndag kväll, så är det, alla blåser rent. Och så har vi gjort det, och så kan vi gå vidare och liksom ägna oss åt gängkriminalitet.
Statistiken blir bra, allt färre svenskar kör rattfulla.
Ja, verkligen.
Men det är roligt om man får det så, att du får den totala paniken där. Ja, och sen är du undersatt under press för att det är så mycket att göra just nu. Så att du bara, de är ute efter mig. Jag drar över refugen. Och sen, du vet, jag tror ibland att det är så det händer. Jag tror när man då inser att man har en snut bakom sig. Oftast har du liksom rånat en bank, då är de liksom inställda på att det kanske kan bli en biljakt. Men det kan ju vara sådär att, nu, jag måste dra, vänta, de kommer inte kunna, om jag bara tar höger in på Sveavägen och sen direkt upp vänster på, du vet, så Odengatan.
Då har jag skakat
men då
av
kommer
mig
de
då.
Inte hitta mig. Då har jag skakat. Hade haft Fredrik Wikingssons försvar i tidningen. Jag tänkte att jag bara borde skaka av dem. Min dotter skulle upp i skolan dagen efter. Jag kan inte liksom bli försenad hem. Ja, men det är lustigt det där att man känner
pirr.
Man lever i en värld där det ändå det, ja, men så här, i en värld där det händer för få roliga grejer, ja. Tror jag. Det, så här, det händer ju massa jävla piss över hela världen nu. Men att du skulle liksom ha blivit en stalker, det gillar man. Även om det finns dimensioner av att så där borde man, nej, inte göra. Och det, men det är också för att det är den där civila olydnaden, det är just när man sätter den, att den sker samtidigt som folk är beredda mer eller mindre att offra sina liv för att protestera mot Putins skräckvälde. För jag tänkte också, jag tänkte när jag såg det där, att han hade fått 88% och han ler och du vet, han får han, i TV så tror jag då det, de säger väl att liksom i Ryssland, vad som krävs för att det ska möjligtvis bli ett lite mer demokratiskt land, det är att liksom den äldsta befolkningen dör.
De som tror att det är 4 miljarder invånare i världen.
Ja, men också de som inte kan betala sina räkningar online. Mm. De har då ingen till. De liksom är ju aldrig ute och surfar runt på nätet. Och det tycker jag ändå är ganska intressant, att när de är borta, för de utgör, det är naturligtvis otroligt många människor då, och det är de som bara tittar på den här propaganda-tv.
Ja,
och det är de han livnär sig på egentligen, Putin. Ja. Men när jag ser honom ändå, man undrar så, han är ju en smart kille. När han att kalla honom, det låter så, ja, men han är väl en smart kille, eller?
Jag vet, ja, jag orkar inte.
Men att han, när han ler lite grann så där. Så tänker jag så här, tror han då att resten av världen tror det här? Alltså jag förstår inte. Och så tänkte jag också så här,
eller ska man i hans leende läsa in att han tänker så här: ja, jag ler för att jag vet att det här är bullshit. Jag vet att ni vet att det är bullshit, men vad ska ni göra? Jag bestämmer ju här. Så att jag ler åt liksom, jag tänkte på, jag vet inte varför jag kommer att tänka på den. Jag följer ju inte liksom FA-cupen i fotboll speciellt väl, men Manchester United slog Liverpool sent mål, 4-3.
Ja, bra match,
ja, och att mannen som gjorde 4-3 målet hade gult kort innan, sliter av sig tröjan och får då rött kort och blir utvisad.
Ja,
precis som Stefanelli i AIK-spelaren för ett par år sedan. Det är liksom någonting med liksom segern sött.
Det måste skrattats i omklädningsrummet efteråt. Ja, men så här, det där gillar man ju också.
De
det är någon slags civil olydnad på en fotbollsplan.
Ja, men det är liksom någon slags segerns sötma arrogans som liksom en minirät linje mellan Stefanelli i AIK, den här personen som gjorde 4-3 målet mot Liverpool i Manchester United, och Putin är alltså, ja, men ge mig ett rött kort då, vi vinner ju i alla fall. Eller Putin säger så, ja, men säg att det här är fusk då, vad spelar det för roll? Där borta står det 88%. Touch that.
Men
vad
så
kan ni göra?
Jag, det jag också tänkte var så, han, jag vet inte hur gammal han är, 73 bast eller någonting. Jag kanske inte ens har fyllt 70. Jo, men han är väl någon så här 73. Alltså att man orkar, för det är också jobbigt att vara diktator. För du blir ju paranoid och du är naturligtvis rädd för att bli mördad och så vidare. Att han inte ändå tänker så här, fan, nu ska jag ha ett bra liv.
Men vet du vad, om det är jobbigt att vara en diktator, så är det ju, må du tro, ännu jobbigare att kliva av från diktatorstronen och därmed kunna liksom bli satt under lupp. Och liksom kanske, ja, lite mindre skydd omkring sig. CIA liksom har en sniper som,
ja,
ligger
på tak också. Ja, men jag vet inte, jag tänker att han kunde liksom lösa det. För jag tror ändå att världen, visst, de vill ställa honom inför krigstribunaler och, ja, sånt,
men
där.
I samma stund han så att säga avgår och checkar in på Dorchester, då har ju liksom CIA en sniper i hotellkorridorerna inom 3 minuter.
Jo, men han säger slottet utanför någonstans, utanför Sochi eller vad fan det är. Det är ju ett Four Seasons. Alltså han kunde inte säga att han kommer liksom resa runt och åka ner till Marbella och sitta på någon klubb och festa. Det är inte, han skulle ju stanna i Ryssland och ha bra. Och han skulle då också kanske, jag tänker ändå att folk skulle tänka, okej, skit i honom nu då. Nu är han borta i alla fall. Spelar ingen roll vad han har begått.
Jag tror att CIA skulle knäppa honom bara för att liksom säga, det är en bra skalp. We got
men du,
him.
Får du låta så himla lätt?
Nej, det sägs väl att Castro överlevde, vadå, 600 attentatförsök från CIA under liksom 40 års tid. Så CIA kanske också är värdelös.
Jag såg den här, som du kanske också börjar titta på. Det är en väldigt bra serie tycker jag ändå. Det är någon dokumentärserie om det kalla kriget.
För lång, jag börjar titta på den. Den ligger på Netflix.
Jo, jag vet. Men du hade lika gärna kunnat sagt, åh, den är för kort. Jag vet inte, det beror på vilket humör man är på. Om man bara kan häll innehåll om
kalla kriget
mig, ja. Över mig. Jag är på det humöret nu. Men där är det verkligen fascinerande när man, det är någonting, Castro system också piss, men när man hör alla de här attentatsförsöken, då är det som att man hejar på Castro ändå. Att det är så här, helvete vad duktig han var. Det var helt otroligt. Mm. Och hur, ja, usel så här, Bay of Pigs invasionen var, vilken jävla dålig idé. Vilket också fick mig att tänka på, vi tror att de är så jävla bra, CIA. Vi tror också att Mossad är så jävla bra. Men det är så här, det kräver ju, tänk när de säger nu ska vi rekrytera nytt folk hit. Det kräver ju att, det liksom, att man köper in en lika bra spelare som den spelaren som gick i pension hela tiden. Det är inte det lättaste att sätta ihop drömlaget. Och då var det var när jag känner det här, det är ju lite samma tema det vi har pratat om idag. Det är vilka man hejar på. Och där ens moral också av tecknas ju i det där lite grann. För det finns ju folk som skulle säga civil olydnad är aldrig okej. Sluta romantisera det. Men vi är många som uppskattar civil olydnad. Och vi är ju dessutom många som hade uppskattat Gårdinger i en bur i en rysk rättegång också.
Helvete.
Det hade varit vackert. Fan vad det är ändå är härligt att starta en sån här podd och inte riktigt veta var man ska sluta någonstans.
Nej, men en vacker stund.
Det är ändå bilden, alla borde se den bilden framför sig. Pontus Gårdinger i en bur.
Arrogant leende i en bur i en rysk rätt.
Jag tror att när du är i buren har du ju ändå inte fått, tror jag, de här liksom fängelsekläderna, utan skulle ju kunna sitta där i någon liksom kashmir från Lanvin. Du vet,
den första människan i det ryska rättssystemets historia som sitter med kashmirtröja på sig i bur.
Ja, det vill man se. Jag riktar en uppmaning till Pontus Gårdinger. Åk nu till Ryssland, lös detta. För Sverige skull, inte för Ryssland skull. Ja. För Sverige.
Poddlyssnare blir robbade på mig som stalker på en amerikansk golfbana, men de kan fortfarande få Gårdinger i Kashmir i en rysk bur, arrogant leende mot liksom den samlade världspressen. Hörrni, mejla oss gärna till podcast@poddff.com. Vi tycker som sagt mycket om era snabba, fyndiga, smarta reaktioner. Och som sagt, gå och se Den sista resan i helgen. Den kan snart vara borta från biodukarna. Och det är på bio. Man vill uppleva den med andra människor. Tack till er som redan har sett den. Vi älskar er för det. Vi hörs igen om en vecka.
Hej då!
Men John, de här fakturorna. Har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag. Det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.